äntligen Tina Westerlund får vi träffa dig igen. Och det handlar om någonting som är viktigt och inte tillräckligt odlat.
Tycker jag i varje fall.
Ja.
Ärtor för prydnad. Det ser vi inte så ofta, tycker jag. Vi står ju här vid en som många odlar, såklart, luktärten.
Det är som att komma in i en tvålfabrik här i ett växthus här på Rosendals trädgård. Vi ska prata om luktärten och andra vackra ärtväxter om en liten stund. Vi ska också träffa Eva och Sven Wollin i Skokloster. Vi ska besöka deras konstnärliga trädgård och Maj-Lis Pettersson svarar som vanligt på lyssnarfrågor. Det ser varmt in i växthuset, Tina Westerlund, vår perennexpert, odlare på ett här. Och doften är nästan, ja, den är kraftfull. Är man lite känslig så...
Så får vi gå ut.
Ja.
Men vi hör också hur det surrar här omkring. Det är bin och annat som gillar den här, de här ärtorna som klättrar här. De är väldigt kraftfulla och fantastiskt långa i skälkarna. Just det här är en vit med lite violetta inslag, framförallt ute i kanten.
Det är väldigt tjusigt när man kommer nära.
Ja.
Om man har en bukett till exempel, om det skulle vara en bukett, då skulle det vara väldigt snyggt.
Ja, visst. Och det är ju det som har varit en av anledningarna till att vi har odlat luktärtor. Mycket för att kunna plocka in som vackra buketter och få in doften. Men också, tror jag, liksom fascinationen av den här blomformen.
Mm. Men du, den står här i växthuset. Vi backar ut här för det är oerhört varmt och det är också väldigt kraftfullt doftande. Den här, ja, som en sorts tvål nästan kan man säga, den lukten faktiskt av luktärten här. Luktärten, den kommer jag ihåg från, vi får gå tillbaka ett halvt sekel, odlades luktärt i mitt hem i alla fall. Och jag tror min farfar som var trädgårdsmästare odlade också luktärter. Det är en uppskattad växt långt tillbaka i tiden.
Ja, men just som snittblomma. Alltså har sålts på handelsträdgårdar och så. Och jag tror att det är någonting som återkommer nu när det blir mer snittblomsodling i Sverige.
Mm.
Men jag tycker, jag har många gånger misslyckats med mina luktärter.
Varför det?
Ja, men de är ju ettåringar. Du vet att jag gillar perenner.
Mm.
Och luktärten, så som den står här inne i växthuset, så har den en djup bädd att växa i som vattnas ganska regelbundet. Gissningsvis rätt så välgödslad jord. Och då kommer den ju upp, den här är ju, vad är den, 2 meter
hög? Ja, den är manshög.
Och helt fullsållad med blommor. Och den blommar ju mer man plockar.
Ja, den ser ju lättodlad ut, men...
Ja. Ja, men om du då inte ger den här förutsättningarna så blir det liksom lite tråkigt. Man måste jobba en del med de här. Ibland kanske förkultivera dem inomhus. Och sen hitta då en växtplats där de trivs och ger dem mycket vatten och näring. Och därför så tycker jag, eftersom jag ändå gillar ärtväxter, så har ju jag sökt mycket de fleråriga ärtväxterna.
Ja, finns det fleråriga luktärtor?
Ja, då är det inte luktärtor, utan då är det andra släkten och andra arter. Det finns väldigt mycket olika arter, släkter av ärtor som vi kan odla i våra trädgårdar, även som prydnadsväxter.
Mm. Då har en bit från, så har vi en ser ut nästan som en luktärt här som växer mot mot en gärdsgård här.
Mm. Och det är en del tror jag kallar den för flerårig luktärt, men det är rosenvial. Och den påminner mycket om luktärten. Just den här är rätt så skarpt rosa. Det finns även vita. Det finns olika sorter så de varierar lite i färgerna. Men den har ju den här ganska stora ärtblomman och det sitter flera stycken på en och samma stängel. Och även den här, nu stoppar Gustav in näsan i den här.
Luktar inte mycket.
Nej, det är ju nackdelen med rosenvialen. Den saknar doften. Men den är en ganska lång blomstängel.
3 decimeter nästan.
Ja, så den här är ju också bra att klippa som snittblomma och sätta använda i buketter. Och det är rätt många ärtor som klarar att vi plockar in dem och har dem i vas.
Mm. Vi pratar, måste bara förtydliga, vi pratar om ärtväxter här då. Det finns ju massor, tiotusentals olika. En arbete som pågår borta. Vi går in bakom växthuset. Jo, alltså det finns ju tiotusentals, många tusen ärtväxter runt om i hela världen.
Ja, alltså vi odlar ju otroligt mycket ärtor för som föda. Men allt ifrån, alltså klöver är ju ärtväxter och de här som vi använder för att förbättra våra jordar med kvävefixering och så, gröngödsling. Men även det finns ju träd som är ärtor också. Men nu så pratar vi då om de som är mer örtartade. Och då är det ju alltså så att den här rosenvialen, den är en perenn ärt.
Flerårig alltså.
Ja, och det finns flera av dem. Och just den här liknar ju luktärten lite i sitt växtsätt. Den behöver stöd. Vi måste ge den någonting att klättra på, som här borta står den ju och hänger på ett staket. Och då kommer den ju upp 1,5 meter. Den själva växtslingorna kan ju bli ännu högre om man ger dem mycket att klättra på. Och det som är då speciellt med den här tycker jag är att just nu, och ja, några veckor tillbaka i varje fall, så blommar den med en ganska kraftig färg om vi väljer den här rosa.
Och skärarna lila, rosa lila.
Ja, precis. Och ger mycket blomning till din trädgård. Och även insekterna gillar den ju. Så vi kanske får liksom tänka, och, ja, trots att den saknar doft, vi får väl välja något annat som doftar då, har den. Men den är en enorm prydnad, grönskan och den här skarpa färgen.
Rosenvial.
Rosenvial. Men så tänkte jag att vi skulle slå ett slag för en tidig ärta också, som vi inte kan se nu, men det är vårärt.
Och tidigt blommande då.
Ja, precis. Och både vårärt och rosenvial är sådana som vi kan köpa ute i handeln. Den vårärten, den är låg och klättrar inte alls, utan den blir som en liten rugge.
En tuvbildande?
En tuva, eller, ja. Precis.
Några decimeter hög?
Ja, den kan nog bli 30-40 hög, beroende på växtplats. Men har ju också en väldigt skarp röd-violett färg i sin blomning. Och då, så där på våren, så saknar vi ju de här blommorna. Så att den är grön och fin och kommer med de här fina ärtblommorna.
Och flerårig vårärten.
Ja, precis. Frisk och grön.
Ja. Tina, vi ska prata mer med dig om en stund här om ärtväxter som vi borde odla mer i våra trädgårdar, enligt dig. Eva och Sven Wolin i Skokloster, de ser sin trädgård som ett konstnärligt projekt med former och material och färger. Varje sommar så öppnar de sin trädgård för besök. Åsa var där en regnig juldag och pratade med besökare och en hund som ville hem.
Jag heter Margareta Lind Anderton.
Och Michael Lind Anderton.
Vi är bara amatörer, vi kan inte jättemycket om trädgård, men vi tycker det är väldigt roligt och så vill vi ha lite inspiration.
Vad tar du med dig då för inspiration härifrån?
Jag tror att hur viktigt det är med träd. Det är jätteviktigt att skapa tak och väggar med hjälp av träd. Det skulle vi behöva mer av i vårt trädgård.
Ja. Och du som hängde med då, vad tar du med dig härifrån?
Ja, mycket. Det är så fint, det är helt otroligt. Men jag har lärt mig att man får flytta på saker om de inte funkar. Då får man hitta ett nytt läge.
Nu vill hunden hem, tror jag.
Ja, det vill jag.
Då kan ni få sticka med.
Tack så hemskt mycket. Ha det bra. Tack för att ni kom.
Alltså, det är roligt att höra vad folk säger när de ser saker och de berättar om sina egna trädgårdar. Och sån har jag också. Och vad gör du med den? Och man utbyter erfarenheter. Det är jättekul.
Väldigt socialt.
Ja.
Det är socialt, verkligen. Det är kul. Man träffar folk och många kommer igen år efter år. Så där. Det är jättekul.
Här i Eva och Svens 1100 kvadratmeter stora trädgård som de byggt upp under 30 år finns det massor att titta på. Över 1000 olika växter. Det är mullbärsträd, liljor, blomsterkornell, robinia, palmlilja, strandråg, vinrankor, rosor, kaktusar, fikon, tulpanträd, buskmagnolia, fjällbörk, ginkgo, ja, ni fattar, en massa. Och det är det konstnärliga uttrycket som är viktigast.
Vi tycker ju om att se trädgård som en konstnärlig verksamhet egentligen. Och där grunden är marken och stenar och sånt. Att skapa höjdskillnader och skapa stenläggning och sån här kontrast i grunden. Och sen är det gröna, att forma det så att det passar olika gröna nyanser. passar ihop, olika struktur på bladen som liksom kompletterar eller matchar varandra. Och som pricken över hit så tycker vi sist så kommer blommor som kan lysa upp. Och även andra spektakulära växter. Det ser lite bananer och det ser en gunnera med jättestora blad och lite liksom mera ögonfallande saker. Något som är tacksamt, det är de nya berbys. Det kommer en massa nya sorter här. Mm. Och den här som heter Orange Eyes, den förundrar alla.
Den är otrolig. Vilken färg. Hur skulle du beskriva den färgen?
Ja, Orange Eyes. Ja, jag beskriver den så.
Ja. Otrolig.
Ser du den där lilla miniatyrgranen där uppe?
Ja.
Det var en igelkottsgran som var då nästan en meter hög. Den har stått här 20 år och blev med... Alltså med åren, alltså början var jättefin, fast med åren blev ganska tråkig. Och då tog vi såg och sekatör och slaktade 2/3. Nu är 1/3 kvar och nu har en karaktär. Ja. Ett litet miniatyrträd blev det istället för en grön kulle.
Och då har vi lärt oss att när de är klippta på det sättet och sitter i marken som heter det Niwaki. Inte bonsai utan det heter Niwaki.
Aha, är bonsai det och är kruka?
Sitter det krukan.
Fick vi lära oss något nytt.
Ja, paret Wollin gillar att formklippa, stamma upp och forma träd och buskar på oväntade sätt. De har sockertoppsgranar i pyramidform, stramt klippta buxbomhäckar, en fågel gjord av buxbom, en tujahäcksplanta som blivit ett träd med stam och en boll av grönt längst upp, en svensk tall som är över 20 år men bara 1,50 hög och ser ut som ett bonsai-träd. Också ett litet träd med flagnande bark som ser uråldrigt ut.
Här har vi testat att göra ett träd av klätterhortensia.
Wow.
Den måste ju stödjas i början då, så att det blir stadga i stammen. Men nu är det ett litet träd av den.
Hur lång tid har det tagit då?
Ja, 15 år eller?
Ja, nästan.
Vilken likadant, bark!
Likadant det här trädet. Mm. Som jag brukar fråga folk. Trädgårdskunniga brukar fråga, vad är det för något? Och det kan de inte säga, men det är en buxbom.
Nej, men titta!
Man associerar inte buxbom som träd.
Men vilken fin stam den har.
Ja, ja.
Den är liksom ljus beige-gul nästan.
Men i England har vi sett gamla, flera hundra år gamla buxbomsträd. Jag har sett faktiskt. Det var nog inspirationen, egentligen.
Mm. Men det tog ett tag att få den sådär, eller?
Ja, den är inte...
25
den
år sedan nu.
Kan den vara 25?
Ja, ja. Inte så gammal.
Nej.
Om det är någon som lyssnar som tänker, ja, men det här med att liksom öppna upp sin trädgård för andra. Har ni några tips på vad som är bra att tänka på?
Jag går med en trädgårds sån här förening, för då har de ofta öppna trädgårdar. Mm. Träffar man andra människor som visar sina trädgårdar och... Och det behöver inte vara perfekta trädgårdar. Folk vill se olika sorters trädgårdar.
Nej, det behöver verkligen inte vara perfekta trädgårdar som man har man ska visa. Utan det intressanta är liksom hur man tänker och vad man ska göra. Vad man för tankar och så till. Och utbyta det med andra. Mm. Det är det som är det mest intressanta. Alltså. Ja.
Sven och Eva Wollin i Skokloster var det. Reporter här, Åsa Wistedt. Nu går vi vidare med veckans lyssnarfrågor hemma hos Maj-Lis Pettersson.
Och när vi spelar in det här så är det slutet på ovädret Han. Så det var skönt att få komma in i gurkväxthuset. Hej, har jag något i jorden som gör att bladen blir fläckiga och fula? Undrar Sigrid som har skrivit till odla@sverigesradio.se. Och om jag ska beskriva gurkbladen hos henne så är de... Som en stjärnhimmel tycker jag.
Mm, det är de absolut. Väldigt mycket ljusa fläckar. Alltså jag tycker ju själv, jag måste erkänna det. Jag tycker gurka är mycket, mycket svårare att odla än tomater. Det är en kort kultur också och den angrips ut av både det ena och det andra. Det är kvalster, det är insekter och har man otur i början så kan de till och med angripas av svamp som gör att plantorna bara vissnar. De har ett väldigt känsligt rotsystem. Det jag ser på Sigrids plantor här, Det skulle jag tro att det är trips. Det är ju väldigt svårt för mig att säga exakt. För då måste jag faktiskt se lite av djuren. Va? För att...
Ja, för trips det är små, små randiga djur som suger.
Sticker och suger. De behöver inte vara randiga. Det finns svarta och det finns alla möjliga varianter. Men de gör att det blir såna här vita partier. De brukar ibland vara lite på rad. Och det kan man se på några ställen här. Så det kan vara trips, men det kan också vara början till spinkvalster. Spinkvalster är nog det allra vanligaste på gurka.
Och värsta?
Ja, värsta. Precis. Vi har ett begynnande spinkvalster på en gurk, ett gurkblad här. Och då ser vi det. Det är små, små, små prickar. De är pyttesmå. Det är första tecknet.
Mm.
Och sen blir det bara värre och värre. Och jag har misslyckats i år, och det har jag gjort några år tidigare. Så den första omgången, den är totalt förstörd nu, trots att jag har satt ut rokvalster. Så att jag är lite fundersam på det här, hur rokvalster fungerar egentligen i hobbyväxthus.
Det är annars det är botemedel man kan ta till
mot
och köpa och rokvalster.
Ja, och det finns både mot trips och mot spinkvalster.
Och det måste vara olika då.
Några äter både också att säga, va? Det där får man ju information om när man vänder sig till de firmer som levererar biologisk bekämpning.
Och nu har du en gurkfråga till, Maj-Lis.
Ja. Precis, det är Gulli Pettersson som har gödslat med nässelvatten en gång i veckan. Och hon tycker att det ser konstigt ut, de här ljusgula fläckarna som ligger mellan nerverna ganska tydligt så här, mellan de huvudnerverna.
Ja, det ser ju inte ut som något djur har varit framme.
Nej, det gör det inte. Och det här skulle jag säga att det är en typ av växtnäringsstörning. Och närmast så kanske det är magnesium. För magnesiumbrist brukar yttra sig som partier som gulnar och torkar mellan nerverna.
Mm.
Men det gör ingenting för plantan. Plantan mår hur bra som helst. Och såna här störningar, det får man alltid vara med om när det gäller gurka. Det kan vara små fläckar här och var. Och du ser, jag har ju identiskt på min här. Och jag är inte dugg orolig för det. För jag ser att det är grönt och fint runt omkring. Det är alltså inte några insekter eller kvalster som är med där.
Men man kan få rätt stor skörd i alla fall.
Absolut.
En gurksläkting då? Min squash ruttnar i den yttersta delen av frukten. Och det här är ju väldigt tråkigt eftersom jag älskar squash, skriver Kersti Gustafsson som bor utanför Strömstad. Annars är plantorna stora och frodiga.
Plantorna ser man ingen som helst skada på. Men däremot, frukterna sväller inte. De stannar upp i växt. Och de kan bli deformerade, kan bli tjocka i ena ändan och så smalnar de av. Och det känns, ja men det här är ju inte det jag hade tänkt med. Och så i värsta fall så blir det bara några små stumpar och så dör de i spetsen. Ruttnar. Och allt det här som jag beskriver, det har att göra med en pollinering som inte har fungerat. Och en befruktning. Ibland kanske det inte pollinerat överhuvudtaget. Ibland kan det bli en viss pollinering. Och det är då man får de här deformerade frukterna. Det är lite frön i änden på squashen. Och det är där det sväller. Men där inte det är pollinerat och befruktat. Ja, där är det bara liksom smalt. Och man kan använda det. Det kan man göra. Men det känns inte så där som squash ska se ut.
Nej, där känner jag igen.
Ja, det är nog många som gör.
Ja, man får gynna lite pollinatörer.
Ja, man får göra det. Eller också kanske försöka själv. Om man nu kan skilja på en honblomma och en hanblomma. Men det är inte så svårt. För att hanblomman har ju inget fruktämne under sig. Det är bara kalt där. Men på honblomman, där är det ju ett anlag till en liten squash. Och så får man dutta då. Ta hanblomman och dutta i honblomman.
Ja, det är
om de blommar samtidigt. Ja.
Det är mycket som ska till.
Ja.
Vi har också fått en bild på en squashplanta där bladen är, vad ska jag säga, vitfläckiga med lite större oregelbundna fläckar. Varför ser de ut så här, undrar en lyssnare.
Bengt Knutsson har skickat in bilden. Och det här är en genetisk förändring som sker i vissa sorter. Men jag vet att det är många som blir oroliga för de tror att det är mjöldagg. Men mjöldaggen, den är lite mer diffus och den täcker ofta hela. hela bladskivan. Här är det ju koncentrerat till vissa fläckar bara. Så det har med sorterna att göra. Så det är inget fel på de här squashplantorna överhuvudtaget.
Fläckigt var ju ganska snyggt.
Ja, det är det.
Tack ska ni ha där, Ulla Duverdier som var hemma hos Maj-Lis Pettersson. Skriv gärna till Odla med era lyssnarfrågor. Skriv till odla@sverigesradio.se. Jag kommer ut ur ett av de små växthusen på Rosendals trädgård där, Stockholm, Djurgården. Och drar med mig en kraftig doft av luktärtor som växer där inne. Jag pratade med Tina Westerlund för en stund sedan här om rosenvialen som är samma släkte som Latyrus, som luktärterna. Den doftar inte lika mycket men den är flerårig och den går att odla i en stor del av Sverige. Vi pratade också om vårärten. Vad finns det mer för fleråriga såna här vackra ärtväxter som vi kan odla för fägringens skull?
Ja, men en som växer sällsynt runt hela Sveriges kuster, det är strandvialen. Och den kan man ibland se i trädgårdar. Och den är också väldigt vacker, lite mer gråbladig och krypande. Och den är också en representant för de ärtor som är rätt så torktåliga. De står ju, man kan förstå, ute på stränder, kanske måste ta sig ner mellan stenar och grus och sand. Och ofta öppet soligt. Och det är många ärtor som är. Och då måste de ju komma ner långt med sina rötter. Och det är därför som jag tycker att många av ärtorna är bra att ta in i våra trädgårdar. För de är tåliga.
Torktåliga då?
Torktåliga och tål soliga öppna lägen. Och ofta då kanske vindutsatta lägen också. Mm.
Så rosenvial, vårärt, strandvial.
Ja, några exempel. Ja,
färgväppling.
Ja, färgväppling är ju också en favorit. Den är också grådaggig. Det är kanske det jag gillar. Ja. Men den blommar i blått. Och som ni hör på namnet så har den ju använts då som färgväxt tillbaka. Falsk indigo har den också kallats för. Mm. Den blir inte heller en klättrande utan det blir som en upprätt växande buske med klart blå ärtblommor tidigare på sommaren. Och nu så börjar baljerna, alltså som det som håller fröna, och mogna. Här på Rosendal så står de i snittblomsfältet. Och där är de gula, men de kommer att bli svarta. Och när de då är svarta, det är då de har mognat. Det är flera arter och släkten av Latyrus bland annat som då är svarta baljer. Men det här är en annan släkt. Baptisia australis heter färgväppling. Och den är ju rolig att försöka samla frön ifrån. Och de... Om man väntar för länge så kommer de att spricka upp de här baljerna. Så att när vi ska samla frö på ärtor så gäller det att vara där i tid. Man får inte ta dem för tidigt medan de innan de har hunnit bli svarta i det här fallet. Bruna kanske för andra släkten. Men ärten inuti måste ha hunnit mogna. Och du har ju frågat mig vad som är svårt med den här förökningen.
Ja.
Och det är nämligen så att ärtor kan vara, om vi ska så dem, så de har ett rätt så hårt och tjockt skal, många av dem. Och det är för att inte alla ska gro på en gång, utan några ska sparas i jorden, alltså att det bildas en fröbank. Så de kanske ligger i flera år innan de gror. Och vill vi då att de ska gro fort, då ska vi på något sätt kanske bearbeta fröet lite. Det går att göra genom att lägga dem i vatten. Det är ofta det rådet vi läser när vi ska så våra luktärtor. Men det går också att kanske ta en liten nagelfil eller sandpapper eller så, bara sandpappra lite på ett ställe på ärten, för då hjälper vi fukten att tränga in genom skalet och då kommer den att gro fortare.
Du nämnde att du hade använt en nål och stuckit i ärtor.
Ja, det har ju varit en del av min forskning, undersöka det här med förökningsmetoder för fleråriga växter. Och rådet att använda en nål funkade inte så bra, för när jag gjorde det så kom jag igenom hela ärtan och den sprack i två delar.
Och då grodde den inte.
Nej, gjorde den inte.
Tack Tina Westerlund.
Tack.
För idag. Tack också Nils Lundin som sköter tekniken. Odla med P1 är slut för den här veckan. Vi är tillbaks igen nästa måndag. Hej då!